10. En enkel trälåda. Den altaranska middagssolen var varm, även om det då och då kom en hård vindpust och slet i Rands mantel. De hade varit uppe på kullen i 2 timmar nu. Från norr närmade sig täta mörka moln ovanför ett blågrått dis, vilket betydde att både regn och svalka var på väg. Åt det hållet låg Andor bara några mil bort på andra sidan de låga kullarna som var klädda med en skog av ek och fur, läderblad och tupelo. Gränsen mellan de båda länderna hade sett oräkneliga generationer av boskapsstölder i båda riktningarna. Såg Elaine på regnet i Camlin? Staden låg drygt 200 rastmil österut. För långt bort för att hon skulle vara annat än en vag närvaro i hans bakhuvud. Arienda i Aradoman kändes ännu svagare. Han hade inte tänkt på att de visa skulle kunna ta henne med sig. Likväl skulle hon vara trygg bland 10 000-tals Eil. Lika trygg som Elaine var bakom Camlins murar. Tai-Dai Shar stampade med hoven och kastade med huvudet, ivrig att få röra på sig. Rand klappade den stora svarta hingsten på halsen. På hans rygg skulle Rand kunna vara vid gränsen på mindre än 1 timme. Men idag styrde deras steg västerut. En kort bit västerut. Och snart. Han måste göra ett imponerande intryck under dagens möte. Så han hade valt sin klädsel med omsorg. Att han hade satt svärdkronan på huvudet var emellertid inte bara för att göra intryck. Hälften av de små svärden som fanns inflätade bland lagerbladen pekade nedåt, vilket gjorde det obekvämt att bära kronan och ständigt påminna om vad den vägde i både guld och ansvar. Ett litet tack i ett av lagerbladen bet sig in i ena tinningen som en påminnelse om det slag mot Sjonsen då det hade uppstått. Ett slag som han hade förlorat när han inte hade råd att förlora. Hans mörkgröna sidenrock hade guldbroderier på ärmarna, axlarna och den höga kragen. Svärdsbältet var fäst med ett spänne i formen av en drake med guldinläggningar och i ena handen hade han drakspiran. 2 fot av ett avbrutet spjut med en lång, grön och vit tofs nedanför den polerade stålspetsen. Om de 9 månadernas dotter såg att det var en del av ett Sjonsens spjut så måste hon också se de slingrande drakarna som spjutjungfrun hade snidat runt det som återstod av skaftet. Idag bar han inga handskar. På baksidan av hans händer glittrade drakhuvudena med sina gyllene manar metalliskt i solen. Hur hög hennes ställning än må vara bland Sjonsen skulle hon veta vem hon stod inför. En narr. Luce Therins vilda skratt ekade i hans huvud. En narr som går rakt i en fälla. Rand tog ingen notis om galningen. Det kanske var en fälla. Men i så fall var han redo att utlösa den. Det var värt risken. Han behövde den här vapenvilan. Han kunde krossa Sjonsen, men vad skulle det kosta i blod och i tid som han inte hade? Han kastade en blick norrut igen. Över Andor var himlen klar, bortsett från några vita molntussar högt uppe som drev bort med vinden. Sista striden nalkades. Han måste ta risken. Min, som satt på sitt gråa sto en liten bit bort och lekte med tyglarna, var självbelåten och det irriterade honom. Hon hade avkrävt honom ett löfte i ett svagt ögonblick och vägrade att lösa honom från det. Nu såg hon på honom som om hon hade hört hans tankar. Ansiktet som omramades av de mörka axellånga lockarna var stilla. Men plötsligt kände han misstänksamhet och en antydan till vrede genom bandet. Det verkade som om hon försökte undertrycka båda dera, men inte desto mindre rättade hon till manschetterna till sin siligt broderade röda rock på det sätt som hon brukade göra för att känna efter att knivarna låg rätt. Självfallet skulle hon inte använda någon av dem mot honom, självfallet inte. En kvinnas kärlek kan vara våldsam, mumlade Luce Therin. Ibland gör de en man mer illa än de tror, mer än de tänkt sig. Ibland är de till och med ledsna efteråt. För en gång skulle lät han inte tokig, men Rand sköt ändå bort rösten. Du borde ha låtit oss speja längre ut, Randall Thor, sa Nandera. Hon och de två dussin andra spjutjungfrur som var med på den glest skogklädda kullen hade dragit upp sina svarta slöjor. Några hade tagit fram bågarna och lagt an pilar. Resten av jungfrurna var ute bland träden runt omkring kullen för att hålla uppsikt efter otrevliga överraskningar. Landet är klart hela vägen till herrgården, men jag tycker fortfarande att det luktar som en fälla. Det hade funnits en tid och ord som herrgård hade låtit klumpiga och ovana när hon uttalade dem. Men sedan dess hade hon varit länge i våtländerna. Elivia kom närmare på sin skimmel. Nandera säger sanningen, muttrade hon vresigt. Tydligen var den gyllenblonda kvinnan fortfarande harmsen över att hon inte skulle få följa med honom. Men hennes reaktion när hon hört sitt hemlands dialekt i Tyr hade gjort det omöjligt. Hon erkände att hon hade blivit omskakad, men påstod att det hade berott på att hon varit så överraskad. Han kunde emellertid inte ta sådana risker. Du kan inte lita på någon av det höga blodet, särskilt inte en dotter till kejsarinnan, må hon... Där knep hon igen munnen och slätade till sin mörkblå klänning helt i onödan, samtidigt som hon gjorde en grimas över vad hon hållit på att säga. Han litade på henne, la bokstavligen sitt liv i hennes händer, men hon bar på allt för många djupt begravda instinkter för att han skulle våga ställa henne öga mot öga med kvinnan som han skulle träffa. Nu gjorde Min inga försök att hålla tillbaka vreden som flödade genom bandet. Hon tyckte inte om att se Elivia i hans närhet. Jag tycker också att det luktar som en fälla, sa Bashir och lossade sitt vågtandade svärd i skidan. Han var enkelt klädd i polerad hjälm och harnesk. Och det var bara den grå sidenrocken som skilde honom från de 81 saldenska lansiärerna som stod posterade runt kullen. Hans tjocka nedåtböjda mustascher reste nästan borst innanför gallervisiret. Jag skulle ge 10 000 kronor för att få veta hur många soldater hon har där ute. Och hur många daimoner. De 9 månadernas dotter är deras tronarvinge, kar. Han hade blivit helt bestört när Elivia hade avslöjat det. I Ibordar hade ingen nämnt det för honom, som om det inte hade någon betydelse. De må hävda att deras välde tar slut långt söderut härifrån, men du kan räkna med att åtminstone en mindre här följer med för att garantera hennes trygghet. Och om våra spejare hittar denna här, svarade Rand lugnt, kan vi då vara säkra på att ingen ser dem i sin tur? Nandera gav ifrån sig ett föraktfullt läte. Det är bäst att utgå från att man inte är ensam om att ha ögon, sa han till henne. Om de tror att vi planerar att gå till angrepp eller röva bort kvinnan, faller hela planen. Det var kanske därför de hade hållit kvinnans ställning hemlig. Den kejserliga tronarvingen skulle vara mer frestande att röva bort än bara någon högt uppsatt adelsdam. Se bara till att hålla vakt så att de inte tar oss med överraskning. Du vet vad du ska göra om alltihop går snett, Bashir. Och må så vara att hon har en här, men det har jag också. Och inte så liten. Bashir nickade. Utöver saldänerna och jungfrurna var kullens krön fullt med ashamaner och ejseder och väktare. Drygt 25 stycken sammanlagt. En skara som var minst lika respektingivande som någon här. De umgicks överraskande obesvärat och med få yttre tecken på spänning. För all del blängde Trovain, en kort röd syster med kopparfärgad hy på Logan. Men Gabrielle, en brun syster med mörka gröna ögon, samtalade med honom på ett sällskapligt, kanske rent av kokett sätt. Vilket kanske kunde vara skälet till Trovains mörka blickar. men snarare på grund av ogillande än svartsjuka. Adriel och Karin stod med varsin arm och midjan på den andra, trots att hon var längre än den domanska ashamanen, och hennes vackra drag stod i kontrast mot hans alldagliga ansikte och gråsprängda tinningar. För att inte tala om det faktum att han hade bundit den grå systern till sig mot hennes vilja. Beldane, som fått sin sjal så nyligen att hon såg ut som vilken ung sardenska som helst, med aningen sneda bruna ögon, sträckte då och då ut handen för att röra vid Manfor, och han besvarade varje leende han fick av henne. Att hon bundit honom till sig hade varit en stor överraskning, men uppenbarligen hade den blonde mannen varit mer än villig. Ingen av dem hade frågat efter Rands åsikt i frågan före bindandet. Det märkligaste paret var nog ändå Gennari. En blek, stadig kvinna i grå ridklänning med röda broderier på kjolen. Och Kajima, en bokhållaraktig medelålders man med samma frisyr som Narishma. Två flätor med silverbjällror i ändarna. Hon skrattade åt någonting som Kajima sa och mumlade någonting till svar som fick honom att skratta i sin tur. En röd ACD som skämtade med en man som kunde leda kraften. Kanske var det någonting gott som Tame hade satt igång, oavsett vad hans avsikt hade varit. Och kanske levde Rand Althor i en dröm. ACD var kända för sitt förledande uppträdande. Men kunde en röd syster gå så långt? Alla tyckte inte att dagen var så angenäm. Ayakos ögon såg nästan svarta ut när hon blängde på Rand. Men med tanke på vad som hände med en väktare när hans ACD dog, hade den mörkhyade lilla vita systern kanske skäl att vara rädd ifall Sandomere riskerade att hamna i fara. Ashamanbandet skilde sig från väktarbandet i vissa avseenden, men i andra var det identiskt. Och hittills var det ingen som visste vad som hände en kvinna som var bunden till en ashaman om denne dog. Elsa betraktade också Rand under rynkade ögonbryn där hon stod med ena handen på sin långa smala väktare Ferils axel. Det var som om hon höll i halsbandet till en vakthund som hon var rädd för att släppa lös. Ingalunda mot Rand, men han oroade sig för alla som hon kunde se som ett hot mot honom. Han hade gett henne order angående detta och den ed hon hade avgett borde se till att hon lydde dem. Men samtidigt kunde NACD hitta kryphål nästan var som helst. Maurice samtalade med Narishma med bestämt tonfall och sträng min medan hennes båda andra väktare satt på sina hästar en liten bit därifrån. Det gick inte att ta fel på de gester kvinnan gjorde medan hon lutade sig tätt in till honom för att kunna tala med låg röst. Hon gav honom något slags instruktioner, vilket Rand inte tyckte om med tanke på situationen. Men det fanns inte mycket han kunde göra åt saken. Maurice hade inte avlagt några eder och skulle inte bry sig om någonting han sa när det gällde en av hennes väktare. Eller i någon annan fråga heller för den delen. Kadzuan betraktade också Rand. Både hon och Ninive hade på sig alla sina Cheer and Grill-smycken. Ninive gjorde ett gott försök att uppvisa en ACDs lugn. Hon verkade öva mycket på det sedan hon skickat iväg Lan, vart det nu var hon hade skickat honom. Halva kullens krön låg förstås mellan hennes stadiga bruna sto och Kadzuans häst. Ninive skulle aldrig medge det. Men Kadzuan gjorde henne illa till mots. Logain red fram mellan Rand och Bashir. Hans svarta vallak gjorde en ansats att stegra sig. Hästen hade nästan exakt samma nyans som hans rock och mantel. Solen står nästan mitt på himlen, sa han. Dags att rida ned. Det var nätt och jämnt en fråga. Det grämde mannen att ta order och han väntade inte på något svar. Sandomir, ropade han högt. Narishma. Maurice höll Narishma i ärmen en kort stund för att avsluta sina instruktioner innan hon lät honom rida bort. Vilket förlänade henne en mörk blick från Logan. Solbränderna Richman med sina mörka bjällerprydda flätor såg yngre ut än Rand, trots att han i själva verket var några år äldre. Han satt rak som ett spjut i sadeln och nickade åt Logan som åt en jämlika, vilket ledde till ännu en bister blick från Logan. Chandomiren sa ett par lågmälda ord till Ayako innan han satt upp på sin apelkastade häst. Och när han väl satt i sadeln la hon handen lätt på hans lår. Vid sidan av hans rynkiga ansikte, försvinnande hårfäste och gråsprängda spetsiga skägg var hennes utseende snarare ungdomligt än tidlöst. Nu hade han också draken i rött och guld på den höga svarta kragen, inte bara silversvärdet. Det hade alla ashamaner på kullen, till och med Manfor. Han hade helt nyligen befordrats till hängiven, men hade varit en av de första som kom till Svarta tornet, redan innan det funnits något Svarta tornet. De flesta av de män som började tillsammans med honom var döda. Inte ens Logan hade förnekat att mannen förtjänade utmärkelsen. Logan hade vett nog att inte ropa på Kadzuan eller Ninive. Men de kom ändå ridande för att sluta sig till Rand och placerade sig på varsin sida om honom. Båda gav honom en hastig blick, men deras miner var så outgrundliga att de kunde ha tänkt precis vad som helst. Sen möttes deras blickar och Ninni vände snabbt bort sin. Kadzuan fnös tyst. Även Min anslöt sig. Hans en till för att jämna ut hedersvakten. En man borde aldrig ge löften i sängen. Han öppnade munnen, men då höjde hon ena ögonbrynet och såg honom rakt i ögonen. Bandet kändes fullt av någonting farligt. Håll dig bakom mig när vi kommer fram, sa han, vilket inte alls var vad han hade tänkt säga. Det farliga övergick i det som han hade kommit att känna igen som kärlek. Men han kunde också förnimma någonting annat. En bäskt road känsla. Det gör jag om jag vill, ullskalle, sa hon, med mer än en antydan till spydighet. Precis som om inte bandet hade visat honom vad hon kände egentligen. Hur svårt det nu än kunde vara att tolka. Låt oss få det här befängda företaget ur världen. Om vi nu tvunget ska göra det, sa Kadzuan resolut och manade sin mörkbruna häst nerför backen. En kort bit från kullen började det dyka upp bondgårdar längs vägen som slingrade sig genom skogen. Den var hårdtrampad efter många års användning, men hade ändå en tunn hinna av blöt gyttja efter det senaste regnet. Ur skorstenarna som stack upp genom stenhusens halmtak kom det rök från middagseldarna. Ibland satt flickor och kvinnor ute i solen vid sina spinnrockar. Män i grova rockar gick ute på de stenomgärdade fälten och inspekterade grödorna bland pojkar som rensade ogräs. På ängarna betade brunvit nötboskap eller svartsvansade får, oftast vaktade av en pojke eller två med bågar eller slungor. Det fanns vargar i dessa skogar, liksom leoparder och andra rovdjur som tyckte om smaken av tamdjur. En del av människorna skuggade ögonen med handen och tittade efter deras sällskap när de red förbi. De undrade säkert vad det här var för ståtligt utstyrda personer som kommit för att besöka hennes nåd Daedru. Något annat skäl kunde knappast finnas för att de var här. Inte när de var på väg mot herrgården i en trakt som annars helt saknade viktiga platser. Däremot verkade ingen upprörd eller rädd, utan alla fortsatte lugnt med dagens sysslor. Ifall de hade hört rykten om att det fanns en här i trakten skulle de säkerligen ha varit oroligare. Och den sortens rykten spred sig som en skogsbrand. Underligt. Sjönsen kunde inte färdas och komma till en plats utan att föregås av nyheten om att de nalkades. Mycket underligt. Han kände hur Logan och de båda andra männen grep Saidin och lät kraften fylla dem. Logan hör nästan lika mycket som han själv skulle ha kunnat ta in. Narishma och Chandomere något mindre. De var emellertid de starkaste av de andra ashamanerna som hade varit med vid Dumais brunnar. Logain hade bevisat att han kunde sin sak på andra platser, i andra slag. Om det här var en fälla skulle de vara redo. Och den andra sidan skulle inte veta det förrän det var för sent. Rand lät bli att sträcka sig efter urkällan. Han kunde känna hur Luz Tharin låg på lur i hans huvud. Det här var inte rätt tillfälle att ge galningen en chans att få kraften i sitt grepp. Kadzuan och Ninive, ni bör nog omfamna urkällan nu, sa han. Vi närmar oss. Jag har hållit Sider sedan vi lämnade kullen, sa Ninive. Kadzuan fnös och såg på honom som om han vore ett fullständigt fån. Rand undertryckte en grimas innan den han tar form. Han hade ingen pirrande känsla i skinnet, ingen gåshud. De hade maskerat sin förmåga och därmed gjort det omöjligt för honom att känna kraften hos dem. Män hade inte många fördelar jämfört med kvinnor när det handlade om att leda kraften. Men de få de haft hade de förlorat nu, medan kvinnorna behöll alla sina. Några av ashamanerna hade försökt komma på ett sätt att kopiera den väv som Nashel hade skapat och hitta en som tillät män att känna av kvinnors vävar, men hittills utan framgång. Och den saken fick någon annan ta hand om. Han hade redan händerna fulla. De fortsatte att passera gårdar, ibland ensamma i en glänta, ibland samlade i en klunga på 3 eller 4 eller 5 stycken. Om de följde vägen tillräckligt långt skulle de efter några mil komma fram till byn Kungsbro, där en träbro spände över en smal flod vid namn Rechal. Men en god bit dessförinnan passerade vägen en stor glänta, vid vars sida ett par höga grindstolpar i sten reste sig, trots att det fanns varken grind eller stängsel. Ett drygt 100-tal steg innanför dem, i slutet av en smal jordväg klädd med ett tunt lager gyttja, låg förstinnan Daedrus herrgård. Det var ett tvåvåningshus i grå sten med halmtak som skulle ha sett ut som en större bondgård om det inte varit för grindstolparna och portens höga dubbeldörrar. Stallet och uthusen var byggda i samma handfasta stil, stadiga och utan onödiga prydnader. Det fanns inte en människa inom synhåll, inga stallknäktar, ingen tjänarinna på väg att hämta ägg i hönshuset. Inga män ute på fälten som låg på ömse sidor om uppfartsvägen. Ingen rök kom ur byggnadens höga skorstenar. Det luktade verkligen som en fälla. Men trakten var lugn, bönderna oberörda. Det fanns bara ett sätt att ta reda på hur det förhöll sig. Rand styrde in Taidai Char mellan grindstolparna och de andra följde efter. Min brydde sig inte om hans varning. Hon klämde in sin grålle mellan Taidai Char och Ninives sto och flinade mot honom. Genom bandet kände han hur nervös hon var. Men kvinnan bara flinade. När han kommit halvvägs fram till huset öppnades dörrarna och två kvinnor kom ut. Den ena i mörkgrå klänning, den andra i blå med röda fält på bröstet och den fotsida kjolen. Solljuset glimmade i det silverna kopplet som förband dem. Ytterligare två kvinnor kom ut, sedan två till, tills det stod 3 par i rad på vardera sidan dörren. När han hade en fjärdedel kvar att tillryggalägga steg en annan kvinna ut i portöppningen, mycket mörk och mycket liten till växten och med huvudet dolt under en skir slöja som föll över hennes ansikte. De 9 månadernas dotter. Bashir hade fått henne beskriven i detalj, till och med det rakade huvudet. En spänning i axlarna som han inte varit medveten om smälte nu bort. Att hon faktiskt var här innebar att det inte kunde vara en fälla. Shornshen skulle inte riskera tronarvingens liv för någonting som var så farligt. Han höll in och satt av. En av dem leder kraften, sa Ninive precis så högt att han hörde medan hon tog sig ned från sadeln. Jag kan inte se någonting, så hon måste ha maskerat sin förmåga och vrängt väven. Och jag undrar hur Sjönsen har lärt sig det. Men hon leder. Bara en. Det är för lite för att det ska vara fler. Hennes Tiran Grill kunde inte avslöja huruvida det var Saidin eller Saidar som leddes. Men här var det knappast någon man. Jag sa ju att det var en fälla, stönade Luz Tharin. Jag sa det. Rand låtsades spänna åt sadeljorden. Kan du säga vem av dem det är, frågade han tyst. Han grep fortfarande inte efter Saidin. Det var omöjligt att säga vad Luz Tharin skulle kunna ta sig till om han lyckades ta kontrollen i en sån här situation. Logan sysslade också med sin sadeljord, medan Narishma såg på Sandomira, som kontrollerade en av sin apelkastade hästs hovar. De hade hört vad Ninive sa. Den lilla kvinnan väntade i dörröppningen, mycket stilla men utan tvekan otålig och förmodligen förnärmad av att de verkade så upptagna av sina hästar. Nej, sa Kajtsoen bistert, men jag kan göra någonting åt det, när vi kommit närmare. Guldprydnaderna i hennes hår gungade när hon kastade tillbaka manteln som om hon blottade ett svärd. Håll dig bakom mig, sa han till Min, som till hans stora lättnad svarade med en nick. Det hade dykt upp en liten rynka mellan hennes ögonbryn och han kände oro genom bandet. Däremot ingen rädsla. Hon visste att han skulle skydda henne. De lät hästarna stå och han började gå mot Saldeimerna och Daimerna med Ninive och Kajtsoen på ömse sidor om sig. På andra sidan om Kajtsoen gick Logain med handen på svärdet som om det var hans riktiga vapen. Och vid Ninive kom Narishma och Sandomira. Den lilla mörka kvinnan började gå sakta mot dem. Hon höll upp den väckade kjolen från den fuktiga marken. Plötsligt, när hon var mindre än 10 steg bort, flimrade hon. Ett kort ögonblick var hon längre än de flesta män, helt svartklädd, med förvånad uppsyn i ansiktet som visserligen fortfarande befann sig bakom den genomskinliga slöjan, men nu ramades in av korta svarta lockar. Det varade bara ett ögonblick. Sen var den lilla kvinnan tillbaka. Hon lät den vita kjolen falla och vacklade en aning. Och med ens var den långa mörka kvinnan där igen, med ansiktet förvridet i en ursinnig grimas bakom slöjan. Han kände igen hennes ansikte trots att han aldrig hade sett det förut. Det hade däremot Luz Tharin och det räckte. Semirag, sa han bestört innan han hann hejda ordet, och plötsligt verkade allting hända på en gång. Han grep efter urkällan, men Luz Tharin klöste också efter den och båda två hindrade varandra från att nå fram. Semirag knyckte till med handleden och ett litet eldklot kom rusande mot honom från hennes fingertoppar. Kanske ropade hon någonting också. En befallning. Han kunde inte kasta sig åt sidan. Min stod precis bakom honom. Han kämpade frenetiskt för att få tag i Saidin och slängde desperat upp handen med drakspiran. Hela världen tycktes explodera i en kaskad av eld. Nästa sak han kände var att hans kind låg tryckt mot den fuktiga marken. Svarta fläckar dansade framför hans ögon och allting var disigt, som om man såg på det genom vatten. Var någonstans var han? Vad hade hänt? Det kändes som om huvudet var fullproppat med ull. Någonting trubbigt stack honom i sidan. Svärdshjaltet. Strax ovanför var hans gamla sår. En hård knut av smärta. Sakta gick det upp för honom att han såg på drakspiran, eller det som var kvar av den. Spjutspetsen och ett par tum av det förkolnade skaftet låg 3 steg bort. Små dansande lågor höll på att sluka den långa tofsen. Längre bort låg svärdskronan. Plötsligt insåg han att han kände hur någon ledde Saidin, och han hade gåshud över hela kroppen av att Saidar brukade sin närheten. Herrgården, Semirag. Han försökte ta sig på fötter men föll till marken igen med ett strävt rop. Sakta lyfte han vänsterarmen som verkade bestå av idel smärta så att han kunde se handen. se platsen där hans hand hade funnits. Nu återstod bara svarta massakrerade rester. Från den svagt rykande ärmen stack det ut en stump. Men runt omkring honom leddes fortfarande kraften. Hans vänner kämpade för sina liv. Min. Han försökte kämpa sig upp men stupade igen. Det var som om hans tankar hade kallat dit henne, för nu hukade Min sig över honom. Försökte skydda honom med sin kropp, insåg han. Bandet var fullt av medkänsla och smärta. Inte kroppslig smärta. Om hon så haft minsta skråma skulle han ha vetat det. Det var för hans skull hon plågades. Ligg stilla, sa hon. Du är skadad. Jag vet, sa han hest. Än en gång sträckte han sig efter Sidin och fantastiskt nog försökte Luz Therin inte komma emellan den här gången. Kraften uppfyllde honom, vilket gav honom styrka nog att kravla sig upp på fötter stöd på ena handen, samtidigt som han förberedde flera riktigt otäcka vävar. Utan att bry sig om hans leriga rock grep Min honom om den friska armen som om hon försökte hålla honom på benen. Men striden var över. Samurag stod med armarna stelt längs sidorna och kjolen tryckt mot benen, säkert invirade i flöden av luft. Skaftet till en av Mins knivar stack ut från hennes axel och dessutom måste någon ha satt en sköld runt henne. Men hennes mörka sköna drag bar en föraktfull min. Hon hade varit fången förut, en kort tid under skuggans krig. Hon hade lyckats rymma genom att skrämma sina fångvaktare till den grad att de smugglade ut henne i friheten. Andra hade drabbats värre. En kort, mörk Shaldaim och en lång, blekblond Daemon förbundna av en Ardaim låg utslängda på marken och stirrade upp i himlen med redan glasartade ögon. Och två andra förbundna låg hopkrupna på knä fastklamrade vid varandra med blod i håret och ansiktena. De återstående paren stod lika stelt som Samurag och han kunde se sköldarna runt tre av Daemonerna. De såg halvt bedövad ut. En av Saldaimerna, en slank ung kvinna med mörkt hår, grät tyst. Narishma var också blodig i ansiktet och rocken verkade ha blivit svedd. Det var Sandromeres också, och ur hans sönderrivna vänsterärm stack en benstump ut, vit med röda fläckar. Tills Nidni med en bestämd rörelse drog armen till rätta och förde benet på plats. Ashamanen grimaserade av smärta och gav till ett gutturalt stön. Sen kupade hon sina händer runt brottstället och något ögonblick senare böjde han prövande armen och rörde fingrarna medan han mumlade fram ett tack. Logan verkade ha undgått skador, liksom Ninni och Katsuan som studerade Samurag på samma sätt som en brun syster kunde betrakta ett exotiskt tidigare okänt djur. Plötsligt slogs portöppningen upp runt hela huset och utvällde beridna ashamaner, ejsheder och väktare, beslöjade spjutjungfrur och bashir i spetsen för sina ryttare. En ashaman och en ejsheder i en cirkel på två kunde skapa en betydligt större portöppning än de Rand kunde göra ensam. Någon hade alltså lyckats skapa nödsignalen, ett starkt rött sken på himlen. Varenda ashaman var full av Sidin och Rand utgick från att Aesedena var lika fulla av Sidar. Spjutjungfrurna började sprida ut sig bland träden. Agan och Hamad, sök igenom huset, röt Bashir. Martun, ordna lansarna i formation. De kommer att vara över oss så snart de kan. Två soldater körde lansarna i marken, svingade sig ner från hästarna och drog svärden medan de sprang in i huset. De andra började ordna sig i två led. Ayako kastade sig ur sadeln och rusade fram till Sandromere utan att ens bry sig om att lyfta upp kjolen ur smutsen. Maurice red fram till Narishma innan hon svängde sig ur sadeln precis framför honom och utan ett ord tog hans huvud mellan händerna. Han ryckte till så att ryggen stod i en båge och hon förlorade nästan greppet om hans huvud när hon helade honom. Hennes färdigheter med Ninivs sätt att hela var inte stora. Utan att bry sig om kalabaliken samlade Ninive kjolarna med sina nedblodade händer och skyndade bort till Rand. Åh, Rand, sa hon när hon såg hans arm. Jag är så ledsen, jag ska göra vad jag kan. Men jag kan inte göra så att den blir som den var. Hennes blick var fylld av vånda. Utan att säga någonting sträckte han fram vänsterhanden. Den bultade av bedövande smärta. Märkligt nog kunde han fortfarande känna sin vänsterhand. Det kändes som om han skulle kunna böja de fingrar som inte längre fanns där till en knytnäve. Gåshuden blev ännu kraftigare när hon tog in mer av Sidar. Rökslingorna från manschetten försvann och hon grep om hans arm ovanför handleden. Det började pirra i hela armen och smärtan tonade bort. Långsamt ersattes den förkolnade huden av slät hud som såg ut att drypa ner längs armen tills den täckte den lilla stump som varit innersta delen av hans hand. Det var ett mirakulöst skådespel. Även draken i rött och guld växte ut igen, så mycket av den som fick plats, och slutade i en bit gyllene man. Han kunde fortfarande känna hela handen. Jag är så ledsen, sa Ninive igen. Låt mig mönstra dig efter andra skador. Den här gången bad hon om det, men väntade förstås inte på svar innan hon tog hans huvud mellan händerna. Han kände en kall kåre gå genom kroppen. Hon rynkade ögonbrynen. Det är någonting fel med dina ögon, sa hon. Jag vågar inte försöka hela det utan att ha undersökt det närmare. Minsta misstag skulle kunna göra dig blind. Hur bra ser du? Hur många fingrar håller jag upp? 2. Jag ser utmärkt, ljög han. De svarta fläckarna var borta, men det var fortfarande som om han såg allting genom vatten. Och han ville kisa, eftersom solen verkade ha blivit 10 gånger starkare än förut. De gamla såren i hans sida knöt sig i smärta. Bashir steg ned från sin stadiga bruna springare framför honom och betraktade bekymrat armstumpen. Han lossade spännet till hjälmen, tog av den och satte den under armen. Du lever i varje fall, sa han barskt. Jag har sett män få betydligt värre skador. Jag med, sa Rand. Men jag får lära mig att använda svärdet på nytt. Bashir nickade. De flesta fäktningsstanser krävde 2 händer. Rand böjde sig ner för att ta upp Ilians svärdskrona. Men då släppte Min hans arm, plockade snabbt upp kronan och gav den till honom. Han satte den på huvudet. Jag får lära mig nya sätt att göra allting. Du måste vara i chocktillstånd, sa Ninive dröjande. Du har just fått en fruktansvärd skada, Rand. Det är kanske bäst att du ligger ned. Först, Debra, säg åt en av era mannar att hämta en sadel så att han kan ligga med benen högt. Han är inte chockad, sa Min sorgset. Hela bandet var fullt av sorg. Hon hade tagit honom i armen igen som för att hålla honom på fötter. Han har förlorat en hand, men eftersom det inte finns någonting att göra åt saken har han redan lämnat det bakom sig. Förbaskade ullskalle, muttrade Ninive. Hennes hand, fortfarande fläckig av Sandromeres blod, rörde sig mot den tjocka flätan som hängde över hennes axel. Men hon sänkte den igen med en hastig rörelse. Du har blivit illa skadad. Du får sörja. Du får känna dig bedövad. Det är normalt. Jag har inte tid med det, sa han. Mins sorg hotade att svälla över bandets gränser. Ljus, det var ingen fara med honom. Varför var hon så sorgsen? Ninive muttrade halvt för sig själv om ullskalle och idiot och tjurskalliga kar, men hon var inte färdig. Dina gamla sår i sidan har gått upp, nästan morrade hon. Du blöder inte mycket, men blöder gör du. Nu kanske jag äntligen kan göra någonting åt dem. Men hur mycket hon än försökte, och hon försökte 3 gånger, så förändrades ingenting. Han kände fortfarande hur en tunn rännil av blod sipprade över hans reben. De båda såren var fortfarande en bultande knut av smärta. Till sist sköt han varsamt bort hennes hand från sin sida. Du har gjort vad du kan, Ninive. Det räcker. Idiot. Den här gången morrade hon verkligen. Hur kan det räcka när du fortfarande blöder? Vem är den långa kvinnan? Frågade Bashir. Han förstod i varje fall. Han ödade inte tid på någonting som inte gick att göra någonting åt. Det var väl inte hon som försökte utge sig för att vara de 9 månadernas dotter. Inte efter att de berättat för mig hur småväxt hon är. Det gjorde hon, svarade Rand och förklarade kortfattat situationen. Semirag, muttrade Bashir klentroget. Hur kan du vara säker på det? Hon heter Anath Dorji, inte det ni kallade henne, sa en honungshyad saldeim högt med en nasal släpig röst. Hennes mörka ögon var sneda och håret var grått. Hon var den av saldeimerna som såg äldst ut och verkade minst skrämd. Visserligen såg hon rädd ut, men hon kontrollerade det väl. Hon är storförstinnans sanningssägerska. Var tyst, Falandry, sa Samirag och gav henne en blick över axeln. Hennes blick utlovade smärta. Smärtans förstinna var bra på att uppfylla sina löften. Det hade hänt att fångar hade tagit livet av sig när de fick veta att det var hon som hade dem i sitt våld. Män och kvinnor som lyckats slita upp en åder med bara tänderna eller naglarna. Det verkade emellertid inte som om Falandre såg det. Du befaller inte över mig, sa hon hånfullt. Du är inte en Sojin. Hur kan du vara så säker, frågade Katsuan uppfordrande. De gyllene månarna och stjärnorna, fiskarna och fåglarna gungade av och an när hon vände sin genomträngande blick en mot Rand, en mot Samirag. Samirag besparade honom mödan att hitta på en lögn. Han är vansinnig, sa hon svalt. Hon stod där stel som en staty, fortfarande med minst knivskaft utstickande vid nyckelbenet och framsidan av klänningen glänsande av blod. Men hon kunde lika gärna ha varit en drottning på sin tron. Grendel skulle kunna förklara det bättre än jag. Vansinne har alltid varit hennes specialitet. Men jag ska försöka. Har du hört talas om människor som hör röster i huvudet? Ibland, mycket sällan, tillhör dessa röster tidigare liv. Lernfear påstod att han kände till saker från vår egen ålder. Sånt som bara Luce Tharin Tellamon kunde veta. Emellertid spelar det ingen roll att rösten är verklig. I själva verket gör det bara saken värre för honom. Till och med Grendel misslyckades för det mesta med att bota någon som hörde en verklig röst. Som jag förstått det kan övergången till vansinne vara abrupt. Hennes läppar kröktes i ett leende som inte nådde de mörka ögonen. Tittade de på honom på ett annat sätt nu? Logans ansikte var som en mask snidad i trä, outgrundlig. Bashir såg ut som om han fortfarande inte kunde tro på vad han såg. Ninive stod med munnen på vid gavel och uppspärrade ögon. Bandet till min. En lång stund var känslan som kom genom bandet domnad. Om min lämnade honom visste han inte om han skulle härda ut. Om hon lämnade honom skulle det vara det bästa hon överhuvudtaget kunde göra. Men domningen ersattes av bergfast medkänsla och beslutsamhet. Och en kärlek så het att det kändes som om han kunde ha värmt händerna över den. Hon grep hårdare om hans arm och han försökte lägga ena handen över hennes. För sent kom han ihåg och ryckte tillbaka handstumpen. Men då hade den redan nuddat henne. Känslorna genom bandet rubbades inte det minsta. Kadjuan gick fram till den längre kvinnan och tittade upp i hennes ansikte. Hon verkade lika oberörd inför att möta en av de förlorade som inför draken återfödd. Du är väldigt lugn för att vara en fånge. Snarare än att förneka anklagelsen vittnar du mot dig själv. Samirag vände sitt kalla leende från Rand till Kadjuan. Varför skulle jag förneka vem jag är? Varje ord dröp av stolthet. Jag är Samirag. Någon gav till en flämtning och flera av Saldaimerna och Daimerna började darra och gråta. En Saldame, en kvinna med fina drag och halmgult hår, kräktes plötsligt över sig själv. Och en annan, mörk och undersetsig, såg ut som om hon skulle kunna göra likadant. Cadsoan nickade bara. Jag är Cadsoan Meladrin. Jag ser fram emot långa, intressanta samtal med dig. Samirag hånlog. Mod hade hon aldrig saknat. Vi trodde att hon var storfurstinnan, sa Falendre. Både skyndsamt och tvekande på samma gång. Hon verkade nära att börja hacka tänder, men tvingade fram orden. Vi trodde att vi vederfors en stor ära. Hon förde oss till ett rum i Terrasin-palatset där det fanns ett hål i luften. Och när vi steg igenom det kom vi hit. Jag svär vid mina ögon på att det är sant. Vi trodde att hon var storfurstinnan. Ingen här som är på väg med stormsteg, sålunda, sa Bashir. Det gick inte att avgöra på tonen om han var lättad eller besviken. Han drog upp svärdet en tum ur skidan och stötte det tillbaka, hårt. Vad ska vi göra med dem, sa han, och knyckte med huvudet åt Saldamerna och Damerna. Skicka dem till Caimlin som de andra. Vi skickar tillbaka dem till Ibodar, sa Rand. Cadsoan vände sig om och stirrade på honom. Hennes ansikte var en perfekt mask av ACD-frid. Men han betvivlade att hon var det minsta fridfull inombords. Bruket att koppla Damerna var en styggelse som en ACD tog som en personlig skymf. Ninive var allt annat än fridfull. Hon grep hårt om flätan med sin blodfläckiga hand, glodde på honom med ilsken blick och öppnade munnen för att tala. Men han lät henne inte få fram orden. Jag behöver den här vapenvilan, Ninive, och det får jag inte genom att ta dessa kvinnor till fånga. Säg inte emot. Det är vad de skulle kalla det. Även Damerna, det vet du lika bra som jag. De kan gå med bud om att jag vill träffa de 9 månadernas dotter. Tronarvingen är den enda som kan avtala en giltig vapenvila. Jag tycker ändå inte om det, sa hon bestämt. Vi skulle kunna befria Damerna. De andra duger lika bra som budbärare. De Damerner som hittills hållit tillbaka tårarna brast nu i gråt. Några ropade åt Saldamerna att rädda dem. Ninni såg illamående ut, slog ut med händerna och slutade diskutera. De båda soldaterna som Bashir hade skickat in i huset kom ut. Unga män med rullande gång, mer vana vid sadeln än sina egna fötter. Hamad hade ett ärr i ansiktet och ett yvigt svart skägg som stack ut under hjälmkanten. Ägan hade kraftiga mustascher av samma slag som Bashir och bar en enkel trälåda utan lock under armen. De bugade för Bashir efter att ha styrt undan svärden med sina fria händer. Huset är tomt i snåd, sa ägan. Men i flera av rummen finns det torkade blodfläckar på mattorna. Ser det ut som ett slakthus, er snåd. Jag tror att de som bodde där är döda. Den här stod vid ytterdörren. Den såg inte ut som om den hörde hemma där, så jag tog med mig den. Han sträckte fram lådan för att Bashir skulle titta på den. Inuti låg hoprullade ardamer och ett antal små ringar gjorda av ledad svart metall. En del stora och andra mindre. Rand började sträcka ner vänsterhanden innan han kom ihåg. Min såg hans rörelse och släppte hans högerarm så att han kunde ta upp en handfull av de svarta metallbitarna. Ninive gav till en flämtning. Vet du vad det är för någonting? Frågade han. Det är damer för män, sa hon argt. Egenin sa att hon skulle sänka dem till havets botten. Vi litade på henne. Och så gav hon dem till någon som kopierade dem. Rand släppte ner sakerna i lådan igen. Det fanns 6 av de större ringarna och 5 av de silverglänsande kopplen. Samirag hade varit förberedd oavsett vem han skulle ta med sig. Hon trodde verkligen att hon skulle kunna fånga oss allihop. Det var en tanke som borde ha fått honom att rysa. Det kändes som om Luce Therin rös inom honom. Ingen ville komma i Samirags klor. Hon ropade åt dem att skärma av oss, sa Ninni. Men de kunde inte, eftersom vi redan höll kraften allihop. Om vi inte hade gjort det, och om inte Cadzoan och jag haft våra Tear and Greeler, vet jag inte vad som skulle ha hänt. Hon rös i varje fall. Han såg på den resliga förlorade och hon blickade tillbaka med fullständig fattning, fullständig kyla. Hennes rykte som tortyrmästare var så stort att det var lätt att glömma hur farlig hon var även på andra sätt. Knyt åt sköldarna runt de andra så att de löses upp om några timmar och skicka dem någonstans i närheten av Iborar. Ett ögonblick trodde han att Ninni skulle protestera igen. Men hon nöjde sig med att rycka hårt i flätan och vända sig bort. Vem är du att be om ett möte med storfurstinnan? Frågade Falendre uppfordrande. Av någon anledning la hon stor tyngd vid titeln. Mitt namn är Randall Thor. Jag är draken återfödd. Om de hade gråtit när de hörde Samirags namn så tjöt de i högan sky när de fick veta hans. Med sin Ashandarei liggande på sned över sadeln framför sig satt Matt på pricken i mörkret bland träden och väntade, omgiven av 200 beridna armborstskyttar. Solen hade nyss gått ned och planen borde ha börjat sättas i verket. Shornshen skulle drabbas hårt i natt på ett halvdussin olika ställen. Några små hugg och andra inte fullt så små. Men överallt skulle de drabbas hårt. Månskenet som silade genom grenarna gav precis så mycket ljus att han kunde urskilja Chuons ansikte i dunklet. Hon hade insisterat på att stanna hos honom, vilket förstås innebar att Chelusia som vanligt satt vid hennes sida på sin gråbruna häst och blängde på honom. Det kunde dessvärre inte månskuggorna dölja. Chuon måste tycka illa om det som skulle hända i natt. Men det syntes inte på hennes ansikte. Vad tänkte hon? Hon hade på sig den stränga domarminan. Din plan förutsätter en hel del tur, sa Teslin. Inte för första gången. Inte ens månskuggorna förmådde mjuka upp hennes hårda uppsyn. Hon vred på sig i sadeln och drog manteln till rätta. Det är för sent att ändra allt sammans, men den här delen kan vi sannoliken låta bli. Han skulle ha föredragit att ha med sig Bethamin eller Sita eftersom de inte var bundna av de tre ederna och dessutom kände till de vävar som daimerna använde som vapen, vilket gjorde Aesir Dena helt förfärade. Inte vävarna i sig utan bara att Bethamin och Sita kunde dem. Han trodde i varje fall att han skulle ha föredragit dem. Leilwin hade tvärvägrat att strida mot någon Shonshanier annat än i självförsvar. Bethamin och Sita skulle kanske ha gjort detsamma eller i sista stund ha insett att de inte kunde kämpa mot sina egna landsmän. Hur som helst hade Aesir Dena vägrat att låta de båda kvinnorna bli inblandade. Och när väl det var sagt hade ingen av dem öppnat munnen. Så snart Aesir Dena var närvarande var de båda forna Sal Jaimerna så undergivna att de inte skulle våga säga bu till en gås. Ödet vare er nådigt, Teslin Sede. Men först Mert har tur, sa kapten Mandewin. Den undersättsige enögde mannen hade varit med i röda handen sedan truppen först bildades i Carhain. Och hade vunnit de grå stråken i håret, nu gömda under den öppna grönmålade infanteristhjälmen, i slag mot Tyr och Andor före det. Jag minns gånger då fienden var många fler och omgav oss på alla sidor, och han lät röda handen träda en lustig dans runt om. Inte för att smita undan, det ska ni inte tro, utan för att besegra dem. Underbara slag. Ett underbart slag är ett slag man slipper utkämpa, sa Mert, vassare än han hade tänkt sig. Han tyckte inte om slag. I ett slag kunde någon sticka hål i en. Det var bara det att han hela tiden verkade hamna i dem ändå. Det mesta av det dansande som Mandowin talade om hade varit för att smita undan. Men i natt skulle de inte smita. Och inte på många dagar än. Vår del i det hela är viktig, Teslin. Varför tog Alodra sån tid på sig? Bränna henne. Attacken mot förrådslägret måste redan ha börjat. Precis så kraftfull att soldaterna som försvarade lägret skulle tro att de kunde hålla stånd till det kom hjälp. Och tillräckligt kraftfull för att de skulle inse att de måste ha hjälp. De andra attackerna skulle ske med full styrka från början för att överväldiga försvararna innan de begrep vad som hade drabbat dem. Jag tänker såra Sjonsen. Såra dem så hårt och snabbt att de reagerar på vad vi gör istället för att göra upp egna planer. Så snart orden lämnade hans läppar önskade han att han hade formulerat sig på något annat sätt. Chuon lutade sig tätt in till Seleucia och den längre kvinnan böjde ned huvudet för att viska med henne. Det var för mörkt för att de skulle kunna använda sina fördömda fingertecken. Men han kunde inte höra ett ord av vad de sa. Däremot kunde han föreställa sig ett och annat. Hon hade lovat att inte förråda honom, vilket måste innefatta att hon inte fick avslöja hans planer. Men nu måste hon önska att hon kunnat ta tillbaka det löftet. Han borde ha lämnat henne hos Raymond eller någon av de andra. Det skulle ha varit tryggare än att låta henne stanna hos honom. Jo, det kunde han ha gjort. Förutsatt att han band henne till händer och fötter, både henne och Seleucia. Och förmodligen Sertal också. Den fördömda kvinnan tog fortfarande alltid Chuons parti. Mandowins bruna springare stampade med hoven och han klappade hästen på halsen med en behandskad hand. Man kan inte förneka att man har tur i strid när man hittar en svaghet i fiendelinjerna som man aldrig hade väntat sig och som inte borde finnas. När han visar sig vara uppställd för att försvara sig mot en fiende som kommer från norr och man själv kommer från söder. Stridslyckan rider på er axel först, Mert. Jag har sett det själv. Mert grymtade och satte irriterat tillbaka hatten på huvudet. Visserligen hände det att en brigad gick vilse och drullade rakt in i en spricka i fiendens försvar. Men för varje sådan gång gick det 10 gånger då det inte fanns någon förbannad spricka där man trott att den skulle finnas, just när man behövde den. Det var sanningen om hans stridslycka. Ett grönt nattblomster, ropade en man uppifrån. 2, båda gröna. Ett skrapande ljud skvallrade om att han snabbt kom nedklättrande från trädet. Mätlet hörde en lättad suck. Räikkönen hade gett sig av och var på väg västerut. Det hade han räknat med. Den närmsta stora truppstyrkan av Sjonsen-trogna soldater befann sig i väster och hade till och med fuskat genom att rida så långt västerut han vågade. Även om han var övertygad om att ens motståndare skulle reagera på ett visst sätt var det inte säkert att han skulle göra det. Vilken minut som helst skulle Raymonds mannar översvämma förrådslägret, kväva försvaret med en 10 gånger så stor styrka och skaffa välbehövliga förnödenheter. Rid, Värnin, sa han, varvid den fete mannen körde hälarna i den gråbruna hästens sidor och galopperade iväg ut i natten. Han kunde inte rida så snabbt som en Räikkönen flög. Men bara han framförde sitt budskap i tid. Dags att röra på sig, Mandowin. En mager kar hoppade sista biten ned på marken från en lågt sittande gren. I ena handen höll han försiktigt en tubkikare som han räckte upp till Carhanian. Sitt upp, Laundred, sa Mandowin, samtidigt som han stoppade ner kikaren i ett rörformat läderfodral som han hade fastknutet vid sadeln. Karl, ställ upp männen i 4 dubbla led. Efter en kort ritt var de framme vid en smal, hårdtrampad väg som slingrade sig fram mellan de låga kullarna. men som Ert hittills hade undvikit. Det var glest mellan gårdarna och ännu längre mellan byarna här i trakten, men han ville inte att det skulle börja gå rykten om stora truppförflyttningar. Inte förrän han ville att det skulle spridas ut, i varje fall. Nu behövde han komma fort fram, och ryktet skulle aldrig hinna före honom i natt. De flesta av de gårdar som de travade förbi syntes bara som mörka skuggor i månskenet. Lampor och vaxljus var redan släckta. Bortsett från ett och annat tunt, hest rop från någon nattfågel eller hoandet av en uggla var hovtramp och saderknarr det enda som hördes. Men med runt 2000 hästar blev det ändå ganska mycket ljud. De passerade genom en liten by där det bara lyste i en handfull av husen med halmtak och det lilla värdshuset av sten. Men i fönster och dörrar stack folk ut huvudena och glodde. De trodde säkerligen att det de såg var soldater som var lojala mot Tjonchen. Det verkade inte finnas många av någon annan sort i större delen av Altara. Någon hurrade, men ingen annan stämde in. Matt red i täten med Mandowin medan Chewon och de andra kvinnorna red bakom. Och då tittade han sig över axeln, inte för att kontrollera att hon fortfarande var med. Undligt nog hyste han inga tvivel om att hon skulle hålla sitt ord och inte fly, inte ens nu. Och inte för att försäkra sig om att hon höll jämna steg. Lansetten rörde sig lätt och säkert och hon var en god ryttarinna. Pricken skulle inte ha kunnat springa ifrån Aikien även om han tog i för fulla krafter. Nej, han tyckte helt enkelt om att se på henne, till och med i månsken. Föregående kväll hade han försökt kyssa henne igen och då hade hon gett honom ett så hårt slag i sidan att han först trodde att ett reben var brutet. Men hon hade kysst honom strax innan de hade gett sig av nu ikväll. Bara en gång, och när han hade försökt få sig en till hade hon sagt åt honom att inte vara girig. Kvinnan smälte i hans armar när han kysste henne och förvandlades till is i samma ögonblick som hon steg undan. Vad skulle man tro? En stor uggla gled förbi ovanför på tysta vingar. Skulle hon se det som något slags förebud? Antagligen. Han borde inte ägna så mycket tid åt att tänka på henne, inte i natt. Sanningen att säga var han faktiskt i viss mån beroende av turen. De 3000 lansiärer som Värnin hade hittat, huvudsakligen altaraner med ett fåtal shonshanier, kunde vara de som Mäster Roydell hade märkt ut på sin karta. Eller också inte, även om de inte hade befunnit sig långt från där han märkt ut dem, för det gick inte att säga åt vilket håll de hade rört sig sedan dess. Nästan säkert åt nordost, mot Maldiverpasset och Molvaineklyftan, bortom det. Bortsett från den sista sträckan verkade Tjonchen ha undvikit att använda Lugardvägen för sina truppförflyttningar och tagit små vägar istället. Säkerligen för att inte avslöja styrkornas storlek. Men helt säker kunde man inte vara. Om de inte hade kommit alldeles för långt så var det den här vägen de borde ta för att komma till förrådslägret. Men om de hade kommit längre än Mert beräknat kunde de ha tagit en annan väg. Det innebar i så fall ingen fara, bara att natten var förslösad. Deras anförare kunde också bestämma sig för att gena över kullarna, vilket kunde bli riktigt otrevligt ifall han bestämde sig för att ta in på den här vägen på ett olämpligt ställe. Ungefär 4 milsteg efter byn kom de fram till en plats där vägen kantades av 2 mjukt sluttande kullar, och där beordrade han halt. Mäster Roydells egna kartor var förträffliga. Men även de andra som han hade var ritade av mästare. Roydell nöjde sig inte med någonting annat än det bästa. Matt kände igen den här platsen som om han hade sett den förut. Mandowin vände hästen. Admar och Angel, ta med era män upp för norra backen. Mandowin, Dongal, ni tar sydslänten. En man på 4 håller hästarna. sett fotklamp på hästarna som ärt och sett på de foderpåsarna så att de inte gnäggar. Det var lansiärer de hade att göra med. Om det hela gick på tok skulle lansiärerna rida ner dem som om de vore på vildsvinsjakt. Ett armborst dög inte att skjuta med från hästryggen, särskilt inte om man försökte komma undan. De var tvungna att segra här. Karheinien stirrade på honom bakom gallervisiret som dolde hans ansiktsuttryck, men han tvekade inte. Sätt fotklamp på hästarna och sätt på foderpåsarna, beordrade han. Alle man i stridslinjen. Avdela några till att hålla vakt åt norr och söder, sa Mert. Stridslyckan kan vända sig mot en lika väl som vara med en. Mandowin nickade och gav orden. Ärenborstryttarna delade upp sig och red upp för de glest trädbevuxna slänterna. Deras mörka rockar och mattgröna harnesk försvann i skuggorna. Polerade rustningar såg pampigt ut i parader, men de kunde spegla månsken lika väl som solljus. Enligt Talmernes hade det svåra varit att förmå lansiärerna att avstå från sina glänsande harnesk och adelsmännen att gå utan silver och guld. Fotsoldaten hade genast förstått det kloka i idén. Ett tag hördes det knaster och prassel från backarna när män och hästar rörde sig genom undervegetationen. Men så småningom blev det tyst. Från vägen kunde Mert inte se att det fanns någon i slänterna. Det enda han behövde göra nu var att vänta. Chuan och Selusia höll honom sällskap, liksom Teslin. En byig västanvind hade dragit upp och ryckte i deras mantlar. Men sånt kunde förstås en ACD strunta i. Även om Teslin höll ihop sin. Märkligt nog lät Selusia manteln flaxa i vinden. Men Chuan höll sin stängd med ena handen. Det är nog bekvämare för er bland träden, sa han. De ger lä. Ett ögonblick skakade hon av tyst skratt. Det är roligt att se dig uppe på ditt bergskrön i lugn och ro, sa hon med sin släpiga röst. Mert blinkade. Bergskrön. Han satt på pricken mitt på vägen medan det blåste kallt som om den förbannade vintern var på väg tillbaka. Vad var det för bergskrön hon pratade om? Var försiktig med Jolene, sa plötsligt Teslin oväntat. På vissa sätt kan hon vara barnslig. Och du fascinerar henne på samma sätt som en ny, blank leksak kan fascinera ett barn. Hon kommer att binda dig som väktare om hon kan komma på något sätt att övertyga dig om att gå med på det. Kanske till och med om du inte inser att du ger ditt medgivande. Han öppnade munnen för att säga att det var fullständigt förbannat uteslutet. Men innan han hann säga någonting tog Chuan till orda. Hon får honom inte, sa hon vast. Sen tog hon ett djupt andetag och fortsatte med mer road ton. Leksak är min, tills jag har lekt färdigt med honom. Men inte ens då tänker jag ge honom till någon Marath Daemon. Förstår du det, Tessie? Du kan tala om det för Rosie. Det är det namn jag hade tänkt ge henne. Det kan du också tala om för henne. Även om de kalla vindstötarna inte bekom Teslin så rös hon när hon hörde det namn hon haft som Daemon. ACD-lugnet försvann och hennes ansiktsdrag förvreds av vrede. Vad jag förstår... Sluta, avbröt Mert henne. Båda två. Jag är inte på humör att sitta här och lyssna på er när ni försöker sticka nålar i varandra. Teslin glodde på honom och det syntes klart i månskenet hur indignerad hon var. Med en leksak, sa Chuan muntert. Nu är du mästrande igen. Hon lutade sig mot Selusia och viskade någonting som fick den storbystade kvinnan att ge till ett gapskratt. Mert drog upp axlarna, drog manteln om sig och lutade sig mot den höga sadelknappen medan han spanade efter Vernin i mörkret. Kvinnor, han skulle gladligen ge all sin tur. Nåja. Hälften i varje fall för att kunna begripa sig på kvinnor. Vad tror du att du kan uppnå med räder och bakhåll, frågade Teslin. Inte heller det för första gången. Shorn kommer bara att skicka tillräckligt mycket soldater för att få dig fast. Hon och Jolene försökte ideligen sticka näsan i hans planer, liksom Eddie Sheena i något mindre utsträckning, tills han jagade bort dem. AC Dare trodde att de visste allting, och även om Jolene visste åtminstone en del om krig så hade han inte behövt några goda råd. Ett råd från en ACD påminner väldigt mycket om en befallning. Den här gången bestämde han sig för att svara henne. Jag räknar med att de ska skicka mer trupper, Teslin, sa han medan han fortsatte speja efter Värnin. Hela den här de har i Mulvaneklyftan, närmare bestämt. Det är troligare att de använder dem med några andra trupper. Alla uppgifter som Thom och Julian lyckats snappa upp tyder på att det är mot Iljan de tänker sätta in sin stora stöt. Jag tror att herren i klyftan är där för att skydda mot eventuella angrepp från Andor eller Marandi. Men för oss sitter de som en kork i flaskhalsen. Jag tänker dra upp den korken så att vi kan komma igenom. Efter flera minuters tystnad tittade han sig över axeln. De tre kvinnorna satt bara på sina hästar och såg på honom. Han önskade att det varit ljus nog att se deras ansiktsuttryck. Varför glodde de så där? Han vände sig tillbaka för att spana efter Värnin. Men det var som om deras blickar stack honom i ryggen. Den trinda månskärans vandring över himlen visade att ett par timmar förflöt medan vinden sakta tilltog. Nattluften var inte längre sval utan riktigt kall. Då och då försökte han få kvinnorna att ta skydd bland träden, men de vägrade envist. Han måste stanna för att kunna hejda Värnin utan att ropa. Lansiärerna skulle komma tätt efter Värnin. Kanske riktigt tätt om deras anförare var en idiot. Men det måste inte de. Han misstänkte att Teslin vägrade för att Juon och Selusia gjorde det. Det fanns ingen rim och reson i det, men så var det nog ändå. Varför Chuan vägrade hade han ingen aning om, såvida det inte var för att hon tyckte om att höra honom tjata sig hes. Till sist förde vinden med sig ljudet av en galopperande häst. Matt satte sig rak i sadeln. Värnins gråbruna springare uppenbarade sig ur natten i kort galopp. Och den fete mannen såg lika osannolik ut i sadeln som alltid. Värnin höll in och spottade genom en lucka mellan tänderna. De är en mil bakom eller så. Men det är kanske 1000 fler än i morse. Befälhavaren vet vad han sysslar med. De håller hög takt utan att spränga hästarna. Om de nu är dubbelt så många som ni, sa Teslin, så kanske du kan tänka om. Jag tänker inte möta dem på öppna fältet, avbröt Mert. Och jag kan inte kosta på mig att låta 4000 lansiärer röra sig fritt och ställa till bekymmer för mig. Nu rider vi upp till Manduin. Armborstskyttarna som låg på knä längs sluttningen till den norra kullen sa ingenting när han red igenom linjen med kvinnorna och Värnin utan makade sig bara åt sidan för att släppa förbi dem. Han skulle ha föredragit att ha minst två skyttelinjer, men de måste täcka en bred front. De glest växande träden gav ett visst lä för vinden, men inte mycket, och de flesta av männen hade dragit mantlarna om sig. Inte desto mindre var vartenda armborst han såg laddat och redo. Manduin hade sett Värnin komma och visste vad det betydde. Carhanian vankade fram och tillbaka precis bakom linjen tills Mert kom fram och svingade sig ner från pricken. Manduin blev lättad över att inte längre behöva hålla uppsikt bakåt. När han fick höra att det var 1000 lansiärer mer än väntat nickade han bara tankfullt och skickade iväg en man i språngmarsch för att hämta ned vakterna från krönet för att ta sina platser i skyttelinjen. Om Mert Cawthon inte lät sig bekomma så gjorde han det inte heller. Mert hade glömt bort att röda handen var på det viset. De litade fullständigt på honom. Förr hade det nästan gett honom krupp, men i natt var han glad över det. En uggla hoade två gånger någonstans bakom honom och Chuon suckade. Är det ett förebud? Frågade han bara för att ha någonting att säga. Det gläder mig att du äntligen börjar intressera dig för det, leksak. Kanske går det att ge dig lite bildning trots allt. Hennes ögon glänste i månskenet. Om en uggla hoar två gånger betyder det att någon snart ska dö. Ja, det var då ett fördömt bra sätt att få slut på samtalet. Det dröjde inte länge förrän shoshanierna dök upp. De kom i fyrdubbla led och ledde hästarna i trav med lansarna i händerna. Vernin hade haft rätt om att befälhavaren kunde sina saker. Om man växlade mellan kort galopp och att leda hästarna i trav kunde de tillryggalägga stora avstånd på kort tid. Det var bara dumskallar som försökte galoppera långa sträckor, för det slutade med döda eller lama hästar. Det var bara det första 40-talet soldater som bar Shonshens ledade pansar och besynliga hjälmar. Det var synd. Han hade ingen aning om hur Shonshen skulle reagera på förluster bland de altaranska allierade, men var däremot övertygad om att förluster i de egna leden inte skulle passera obemärkt. När kolonnens mitt var rakt framför honom hördes plötsligt en djup röst ropa: "Brigad, halt!" De två orden uttalades med Shonshens välbekanta släpiga dialekt. Männen i ledade rustningar stannade tvärt, medan resten tog lite längre tid på sig. Mert drog efter andan. Det här måste sannoliken bero på Taveren. De kunde knappast ha stått bättre till om han själv gett orden. Han la ena handen på Teslins axel. Hon ryckte till en aning, men han måste snabbt få hennes uppmärksamhet. "Brigad!" ropade den djupa rösten. "Sitt upp!" Nedanför dem började soldaterna lyda. "Nu," sa Mert tyst. Rävhuvudet blev kallt mot hans bröst och plötsligt svävade ett klot av rött ljus högt ovanför vägen och badade soldaterna nedanför i ett ojordiskt ljus. De fick bara bråkdelen av ett ögonblick på sig att stirra häpet. Längs hela linjen gav tusen armborststrängar ifrån sig vad som lät som en enda smäll, och tusen pilar träffade truppen samtidigt som tusen andra träffade från andra hållet. På så här kort avstånd slog de igenom harnesken och fick hästarna att stegra sig och skria. Det var inte alla pilar som träffade mitt i prick, men det spelade inte så stor roll när de kom från ett kraftigt armborst. Män stupade med ben som krossats eller halvt slitits från kroppen. Grep om stumpar av förrödda armar för att försöka hejda blodflödet. Skrek lika högt som hästarna. Han såg på när en av de närmsta skyttarna böjde sig ner för att fästa de dubbla krokarna på den klumpiga vevanordningen han hade vid bältet i armborststrängen. När man rätade på sig rullade linan ut ur anordningen, men så snart han stod rak placerade han vinschen mot bakänden på armborstet som han ställt med spetsen nedåt och började vrida veven. Efter tre snabba varv hade strängen med ett strävt surrande ljud dragits tillbaka över haken. "In bland träden!" ropade den djupa rösten. "Ta dem innan de hinner ladda om, sätt fart!" Några försökte sitta upp för att rida till angrepp. Andra släppte tyglarna och drog svärden. Ingen kom så långt som till träden. 2000 nya pilar piskade in bland männen, fällde dem, genomborrade några, flög vidare och dödade andra eller fällde hästar. På slänten började skyttarna arbeta med sina vinschar i rasande takt igen, men det behövdes inte. Nere på vägen syntes en häst sparka matt här och där. De enda män som rörde sig var de som desperat försökte använda vad som fanns till hands för att hejda blodflödet och inte förblöda. Vinden förde med sig ljudet av galopperande hästar. Några av dem hade kanske ryttare. Den djupa rösten ropade inte igen. Manduin, ropade Mert. Vi är klara här. Få upp kararna på hästarna. Vi måste vidare. Ni måste stanna och erbjuda hjälp, sa Tessling bestämt. Det är stadgat i krigslagarna. Det här är ett nytt slags krig, sa han barskt. Ljus. Nu var det tyst nere på vägen. Men i hans huvud gengöd fortfarande skriken. De får vänta på sina egna för att få hjälp. Chuan mumlade någonting halvt ohörbart. Han tyckte det lät som ett lejon kan inte visa någon nåd. Men det var förstås bara löjligt. Han samlade ihop sina män och ledde dem ner för kullens nordsida. Det fanns ingen mening med att låta de överlevande se hur många de var. Om några timmar skulle de återförenas med männen från den södra kullen. Och efter ytterligare några timmar skulle Karlomin ansluta sig. Före soluppgången skulle de slå till mot Sjönsen igen. Han tänkte se till att de sprang för att dra ut den där förbannade korken åt honom.